Hej och välkomna till Fredagspodden direkt från Verona.
Det är som att vi åker på turné.
Ja, men jag vet.
Det vore så härligt.
Jättehärligt.
Men då vill jag bara åka till italienska städer.
Mm. Vet du vad jag vill göra? Jag vill inte ens åka till städer, jag vill åka till byar.
Vingårdar vill jag åka till.
Exakt. Du eller jag kommer att vara med om den andres död.
Nej, Hanna. Hur fan kan du ta upp det här? Ja, är det några som kommer dö samtidigt så är det inte det.
Rynkor, bristningar är de fantastiska 20 åren av vårt liv.
Du gråter väldigt bra. Vad gör det, Hanna? Jag gråter inte ofta.
Men Amanda, kan inte du berätta varför vi är på turné? Eller turné.
Nej, men så här. Vi har ju ett rött vin, som ni säkert alla vet. Mm. Som vi släppte för inte alls så länge sedan. Och vi har planerat den här resan väldigt länge. För att vi vill ju såklart åka ner och hälsa på den vingård där vinet kommer ifrån. Mm. Det är en familjeägd vingård.
Ja.
Och de är så coola, vi blir så inspirerade av dem. För de gör producerar 5% av all Amarone i hela världen.
Men vet du vad jag tycker är härligast?
Nej.
Jag älskar Amarone och Valpolicella.
Ja, men jag också. Men varför tror du att vårt vin är en Valpolicella?
Ja, men jag vet. Och då när man kom till liksom hjärtat av Amarone.
Ja.
Då kändes det ju det extra coolt. Då.
Ja, men det var så vackert här. Vi har ju varit i Provence på Perfect Rosés vingård. Och där var det också supervackert. Men det är något helt annat.
Ja.
Här var det så här berg och...
Ja, men i Provence är det ju mer så här hav på något sätt.
Exakt.
Här är det mer liksom fjäll.
Ja.
För det, när man kom ner där i dalen, när man åker ner liksom till den här vingården, så är det ju vinrankor liksom så långt ögat kan nå, omgivet av vackra berg.
Mm.
Så att det känns som att, det är klart att de där druvorna mår jättebra i den här grytan av
sol. Men
de
var också på något sätt så starkare, för de var större, det var nästan som träd.
Mm.
Eller hur?
Ja, gud ja.
Ja, det var liksom inte små vinranker. Det var så här stora. Alltså man kände sig nästan...
De var mulliga.
Mulliga.
Men Amarone är också ett mulligt vin, om man säger så.
Och sen så är det ju helt fantastiskt. Och omkring där de visar så här, men först kommer vindruvorna hit och så pressas de. Och sen så kommer det till de här tankarna. Och sen måste läggas i trätunnor. Och sen så... Och här är buteljerna och liksom allting.
Ja.
För att jag har ju sjukdom.
Vilken då?
Nej, men jag har ju ganska många sjukdomar. Men ibland är det väldigt svårt att förstå hur saker och ting verkligen går till.
Ja, ja men verkligen.
Det är
ja, men
det här, alltså,
idag fick ju vi... Alltså, vet du vad jag kände mig som när vi gick omkring där? Som att, du vet när det är sån här bra barnprogram på typ UR.
Uh-huh.
När de ska förklara hur saker och ting går till.
Exakt. Och då... Jag tror hon såg på oss. Att hon var tvungen att ta det en... Liksom, lite.
Hon bara, och här är det si och så, och det är så här många liter och så här. Men då förstod man ju också för det som är så himla fantastiskt. För ni skriver jätteofta i våra kommentarer så att vi borde göra ett ekologiskt vin.
Mm.
Och det som jag tyckte var så himla härligt nu när vi har varit i hjärtat av liksom det här, det är ju faktiskt att allting är ekologiskt.
Mm.
Det är bara det sista grejen för att liksom gå över till att få så här ett ekologiskt certifikat.
Mm.
Det är ju att man liksom lovar att man aldrig någonsin ens skulle liksom göra någon liten besprutning. Alltså det kan ju vara så här ett dåligt år.
Mm.
Och då är det ju så att de går i konkurs då. Ja. Om det skulle vara så att de inte kan använda lite extra liksom grödor på ett eller annat sätt. Eller vad det nu kallas.
Mm.
Men annars är det ju så att allting, till exempel när de rensar liksom ogräs då, eller vad det nu är. Det använder de ju till att värma upp så att maskin, och då blir det liksom el och så kan de göra, alltså allting, det var som ett eget kretslopp kan man säga.
Ja, men så var det verkligen. Och ja, men för oss så blir det så här att man gör massa saker.
Mm.
Vi har ju valt ut det här vinet.
Mm.
Fint, ja, men nu är det säkert ett år sedan kanske.
Ja.
Och sen så liksom designar vi etikett och gör allting och sånt där.
Mm.
Tillsammans med våra vinagenter. Men det är inte först man är här nere som man känner att det sitter i ryggraden. Liksom.
Nej.
För nu har vi sett rank. Alltså det finns en väldigt speciellt med hela den här resan tycker jag. Alltså ja. Då blir jag så stolt över vinet. Och,
ja.
Jag vet inte vad som hänt med mig, men jag har fått väldigt mycket existentiell ångest på sista tiden.
Men det är kul att du säger det, för att jag har också det.
Men har vi smittat varandra? För jag tycker inte det är så kul. Men hur
det är fruktansvärt.
Så jag tänkt, igår var det så illa däran. Mm. Att jag tänkte så här, jag måste hitta en utväg. Och då tänkte jag faktiskt på att jag kanske ska ge mig fan på att bli riktigt religiös.
Aha.
För då är det inte att livet tar slut ju. Man pratar ju väldigt mycket om det livet som kommer efter. För nu ser jag ju faktiskt det som ganska mycket slutet. I alla fall det här livet.
Ja.
Och det är det här livet jag vill leva.
Ja, men jag vet. Men, ja. Men vet
det
vad
det här jag
säga
är så jävla jobbigt.
De senaste, vet vad jag tror? Varför både du och jag är så himla existentiella just nu då? Först har vi en dragning åt det. För att vi är dramatiska och ödesmättade. Och liksom
hatar det. Hatar.
Ja, men det är fruktansvärt. Men jag har varit med om några händelser bara de senaste dagarna. Och både du och jag. För det första så var vi ju först hos vår yogafröken.
Mm.
Mm. Och först så hade vi ett samtal om att vi var... Det var en dag när vi hade liksom... Du hade galopperande hypokondri.
Men det var ju förra gången vi spelade in podden.
Ja, men exakt. Det var ju efter
det.
Det var samma dag. Mm. Och då så sa hon ju så här... Ja, men det finns ett väldigt härligt buddhistiskt sätt att tänka. Och det är någonting som man kan ha som ett mantra. Och det är... Du är...
Nej. Det är som, va, det är som
det
är.
Det blir vad det blir.
Mm.
Först
det
så blir man lite så här...
Det upprepade vi typ 10 gånger.
Ja, men vet. Och först ska man ju bli lite så här... Men vadå, ska jag bara lägga ner, eller?
Mm.
Liksom
jag får så känna, för man gillar ju det där på ett sätt, men på ett annat sätt så känns det ju så här, den här andra kraften som man älskar så här, gå ut och förändra världen, du kan göra vad du vill, alltså du vet, det hör ju inte ihop med det där.
Nej, men den där sägningen är ju, för jag hade behövt den jättemycket när jag var yngre och ville kontrollera kärleken.
Såklart.
Ja, för då var det ju så här, jag tänkte så här, om jag tog bara så reda så mycket som möjligt jag bara kunde om den här killen som jag var intresserad av.
Mm.
Det var mitt sätt att försöka ta kontrollen. Mm. Liksom så, och försöka överlista kärleken.
Ah, ja.
Det går ju inte.
Nej.
Och då skulle jag verkligen behöva tänka så här, det är som det är och det blir vad det blir.
Ah.
Det har ingenting att göra med om jag är på något annat sätt eller hur det där är.
Men liksom det, tror jag, ja, men det stämmer ju. Jag tror också att man ska tänka så där vid oro.
Mm. Jättebra.
Inte vid lust.
Nej.
För med lust så ska man finna den kraften som finns där. Och tro på den. Men vid oro ska man tänka på så.
Ja, men vet du vad jag tänker nu på? Mm. Jag hade ett möte med Carola.
Ja.
Carola Häggqvist. Ja.
Vad hette hon?
Häggqvist.
Jo, men hon hette ju sen...
Sörgard.
Ja. Sörgard.
Mm. Det glömmer vi aldrig.
Nej, men jag glömde bort det nu bara.
Ja, men, och då var det så här, för att det måste ha varit så att jag kanske hade träffat någon precis då eller något sånt där. Det här var i alla fall, det här är ju länge sedan liksom så. Och så hade vi det där, och så säger jag bara, nej men vadå ska jag, hon bara, nej men vadå, apropå att vara religiös. Mm. När kärleken är där, du ska bara ta den. Du ska bara gå fram och bara säga, alltså jag bara, var med? Alltså jag bara, du pratar om min skräckupplevelse. Jag som typ så här försökte vara så här, om jag är inte där, om jag ringer så, om jag skickar ett sms och bara, så här. Hon bara, nej men jag kände det, det var inte så länge sedan. Och så var jag på ett möte. Du vet, när jag skulle lämna det här rummet och den här mannen så kände jag bara, jag gick upp för trapporna och kände bara, nej, det här är kärleken som är just nu i mitt liv. Jag gick tillbaka och sa bara det här till honom rakt ut.
Nej.
Jag bara, men vad då fick du honom? Eller blev hon bara, nej men vi träffades en gång, men det var underbart. Mm. Och sen var jag ingen mer med det.
Nej, men.
Och tänker lite också, det kan också vara en annan take på, det är som det är, det blir vad det blir. Mm,
det måste man säga. Jo, men så är det ju, för att hon följde ju bara, det är som det är. Att hon blev, kände ett så stark känsla, måste bara gå fram till honom. Det var, det är som det är för henne.
Exakt.
Och det blir som det blir. Det var ju att hon träffade bara honom en gång.
Ja.
Men sen var inte med det och hon är helt fine med det.
Exakt. För det blir som det
hon
blir.
Hon trodde att det var den stora kärleken en gång. Eller, alltså för en timme. Men jag måste bara säga så här. För du började med att vi har haft ett par möten de senaste dagarna som har gjort att vi har fått existentiell ångest.
Ja.
Mm. Jag har en teori som jag vill dra med dig.
Mm.
Som är inte färdig, men det är bara någonting som tror jag har förvirrat alltihopa.
Mm.
Det är att inte i vår generation, utan i den generationen innan oss. Då fanns det regler för vad man gör när man är i en viss ålder.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Först så var det liksom barn, sen var det tonåring och sen var det ung vuxen. Sen så träffade du kärlek, skaffade barn, blev vuxen förälder och då blev du jämst mycket äldre. Och sen så var du ung förälder, lite äldre förälder. Sen blev du gammal, pensionerade dig och väntade på döden.
Mm.
Håller du med?
Nej, jag håller med.
Nej, men du accepterade det.
Du... Gjorde man verkligen det?
På något sätt.
Okej. Okay.
Tror jag. Ja. För att jag tror att det handlar om det här med att, som vi pratar ofta om, att bygga nya närbanor.
Mm.
Att du inte gjorde det och då liksom försvagas hjärnan lite hela tiden och så blir du äldre och äldre.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Ändå.
Och förlikas med det där.
Ja. Vår generation, den är inte så. Vi har ju liksom inte slutat festa.
Nej.
Vi har inte slutat gå ut. Vi har inte slutat bry oss om vårt utseende. Vi har inte slutat... Alltså jag läste så här, Netta Porters tidning om Cindy Crawford.
Mm.
Och hon är väl typ 51-52. Mm. Det var ju så härligt. Man ville ju bara ha hennes liv.
Ja.
Hon levde med sin underbara man. Ett underbart hus i Malibu. Och vet du vem han är bästa kompis med?
Nej.
Som han också har precis startat ett spritmärke, ett tequila-märke med.
Aha.
George Clooney.
Såklart.
Mm. Så de är väl också över 50 där någonstans.
Ja. Jo, men alla
och då beskrev
de här
hon
som...
bara så här, hon beskrev ungefär som jag tänkte mig när jag var ung, att två 25-åringar beskriver. Alltså, de har ju massa barn och de har väl blivit äldre. Så här. Hon bara, nej men det är så härligt för vi åker faktiskt på onsdag med George och Amal till Ibiza.
Mm.
Och ska lansera tequila. Skitkul, jag med partyklänningar. Och det är inte att hon är något konstig... Så här, oj, varför har det inte blivit... Nej, men hon är ju vuxna barn.
Det är ju bara härliga
saker. Liksom.
Vi måste ju liksom hitta en annan livscykel. Men vet du vad som är så sjukt, Amanda?
Det är det jag tror att vi skulle behöva reda ut här.
Ja,
för men... det är det som får... Vi tänker mycket ålder. Jag vill inte göra det.
Nej. Men för vet du vad som var så sjukt? Nu när vi satt i bilen på vägen hit från vingården. Så han är tänkande tack. Och alltså nu... Det här låter helt sjukt. Men det kanske hör ihop med det här nu. Men du vet vad som tankar kan vara... Jag vet inte vad det var som tog mig till den tanken. Men jag tänkte då på att du eller jag kommer ju vara med om den andres död.
Nej, Hanna! Sluta prata om det här. Hur fan kan du ta upp det här?
Ja, men...
Jo, är det några som kommer dö samtidigt så är det ju du. I och för sig.
I och för sig. Men förstår du, då tänkte jag så här. Och vet du, när jag tänkte den tanken tänkte jag bara så här. Alltså jag tänkte inte att det skulle ske nu. Men det kommer ju ske någon gång.
Mm. Samma sak för dig, Bankis.
Men det är helt sjukt, tycker jag då.
Jag vann att det är det här jag tänkt på hela tiden. Jag orkar inte tänka på det.
Nej, men vet du vad då? Så här, för jag måste bara säga så här, mitt nästa möte. Det är helt, som jag hade då. Eller först var vi då på yoga igen. Då säger ju då Jenny så här. Som du ju inte hörde. Och jag kände så här. För jag fick ångest av att du skulle behöva höra det här. Så att jag skyddar dig på något sätt i din existentiella ångest. Då säger hon så här. Andas in och ut. Och vi tar vara på den livskraft vi har fått. Alla människor har samma livskraft som vi får låna under en period för att sen låta den gå vidare till någon annan. Va? Det är min livskraft.
Sluta sno min livskraft.
Ja, det var det andra. Och då hörde du tydligen inte.
Jag hörde inte alls.
Sen har jag mött med en otrolig människa som skulle rädda världen och hit och dit och hade hoppat av sitt hårda jobb för alltså så här, du vet jag fick en sån här livsstory och det var ett jättefint företag och så det var ju fantastiskt. Men säger då bara så här, nej men jag bara bestämde mig för att det här är inte ett genrep. Det är det här livet vi har.
Nej.
Men då var vi där igen.
Inte.
Det är som att det här haglar över mig just nu. Insikterna står som spön i backen om liksom vår existens.
Mm. Vet du vad jag tycker också som har manglats över mig hela tiden? Det är att jag hela tiden hör årtal som typ är när jag inte ska leva. Typ en byggnad som kommer bli färdig 2067. Ja, men du vet något sånt. Kanske inte var, men typ så. Att man pratar så ofta liksom om längre fram i åren. Och då tänker jag så här, fan i helvete. För då har ju åren gått. Varför ska jag längta till den byggnaden blir klar?
Men vet du vad som också fladdrade förbi då? När jag tänkte den här dödstanken om dig och mig. Tänkte jag, nu tycker vi att så här, det är timmar och minuter och sånt.
Mm.
Det kanske bara är så här, en fingerknäppning.
Det är ju så det är.
På en annan planet.
Vadå, sen började ditt liv om?
Nej, men alltså, man vet ju inte hur långt
för mig spelar ingen roll
tiden
om det,
eller
nej,
livet
men vet
är.
Vet vad som är hela grejen? Att det spelar ingen roll för mig att det är ett annat liv efter döden. För jag vill ju leva livet med dig och mina barn och Alex. Och, alltså förstår du, det är inte så att jag längtar efter något annat liv.
Men vet du vad jag tror, Amanda?
Nej.
För du vet, man kan ju tänka ibland så här, men vi får hålla på och kämpa med det här och vi ska ändå alla dö. Typ. Mm. Alltså så kan man tänka. Mm. Ja. Men så hörde jag...
Enda gången jag är glad är när jag dricker vin, jag måste säga. För då tänkte jag på existentiella saker.
Nej, men då tänkte jag så här, för att jag hörde nämligen en tes då, om lycka. Och då var det typ så här, nu kommer inte jag ihåg så exakt siffrorna, men det var så här att 40% är genetik. 30% är vad man gör till, bla bla bla. Det var liksom så här. Ja. Och så tänker jag så här att det enda vi kan sträva mot, det är att bli så lyckliga vi bara kan då. För just det här, så här, där vad det är och bli vad det blir. Och lite de här liksom passiviteten som kan liksom så här, just att nu, jag kan ju bara skita i livet för att det är ändå, alltså du vet så här. Men sen hörde jag en annan psykologisk test som jag också har hört mycket. Och så hörde jag den igen på Solsidan igår på tv. Men det är ju faktiskt den här att det som gör en människa lyckligast i livet är när den får utvecklas och försöka nå sin fulla potential.
Hörde du det här på Solsidan?
Ja.
För att det är jättekonstigt.
Det var en som spelade psykolog och sa det här.
Ja.
Men och grejen är att jag har hört det här förut, så att det här är väl något vedertaget psykologiskt. Då.
Ja.
Men då tänkte jag att jag tror att det är det som är att skapa sig sin egen lycka.
Mm. Men det är nu jag ska komma till min grej som jag började den här podden med. För att knyta ihop den här säcken. Det är att jag har ju fokuserat väldigt mycket på att saker som jag tycker är kul och så. Till exempel nu, vi liksom, gud vad vi kan jobba mycket och så här, för vi är så pigga och unga och sådär. Vi älskar ju att jobba till exempel. Och det är så kul med barnen för de är små och man har nära sig och allting sånt där.
Mm.
Och det är så kul för man kan gå på fest och känna sig snygg och härlig. Alltså allt det där som jag upplevt i mina yngre år, för det är det jag kan relatera till.
Mm.
Det är det som jag tror nu håller på att försvinna.
Mm.
Att man går ner in i nästa led.
Just
som
det.
Är närmare döden.
Ja.
Okej, det ger ju mig ångest. Och då tänker jag så här. Min läxa till mig själv, det är att jag inte får börja se det som en nedförsbacke nu. Utan de största målen i mitt liv, som är det absolut finaste, roligaste, vad man nu kan tänka sig, de måste jag sätta längre fram.
Mm.
Typ när jag är 60, 70. Alltså så man ska längta lite. Och det var då jag kom på det idag.
Nej.
Hur jävla härligt vore inte att ha en vingård?
Ja, absolut. Jättehärligt.
Nej, men det är en grej som man inte kan... Det kan du inte ha nu.
Nej,
inte vi tid.
Nej.
Det går inte.
Nej, absolut
inte. Det går absolut inte. Men jag tror nog att det skulle vara en skithärlig grej att ha. Och att liksom det alltid kommer familj och vänner. Och hur ska årets skörd bli? Och
ja.
Förstår du? Det är därför jag är så glad över Perfect Day Red. Jag vill bara säga det. Att det är en dröm jag ska börja odla nu.
Men du, får jag fråga dig en sak då? För jag förstår precis så här. Nej, vi har inte tid nu.
Nej.
Men är det någon gång vi skulle behöva roffa åt oss lite land?
Mm.
På ett bra ställe där det går att odla vin.
Så är det nu.
Mm. Vem kommer vi ringa?
Det kan ju börja med 3 kvadratmeter.
Ja.
Förstår du? Det kan börja med några vinranker.
Jag hade ju tanken när vi åkte här. Så då tänkte jag ju så här. Kan vi odla vin i ett jätteväxthus på Gotland?
Ja.
Jag började fråga så här frågor, så här, hur kallt är det på vintern?
Då såg hon jättekonstigt på dig.
Jag vet. Men man skulle ju behöva köpa några kvadratmeter här.
Men det tycker jag är en alldeles strålande idé. Alltså jag måste ha mål mycket, mycket längre bort.
Ja.
Alltså det tror jag att jag... Alltså, kanske inte det är en vingård då. Men det är, för att nu tror jag att det är nedförsbacke. Och det vill
men
Amanda,
får jag bara fråga dig en sak nu? För man kan ju jobba liksom dag för dag. Peng för peng.
Gig för gig.
Nej, men gig för gig. Liksom så. Men sen kan man ju jobba liksom för så här, jag ska lämna någonting efter mig.
Men
skapa någonting och så.
Men
då tänker jag så här, inte Perfect Day våran vingård då? För det skulle ju också kunna vara så här. Du och jag gör ju våra grejer och sen så bryr vi oss inte så mycket om det. Det är någonting i oss som gör att vi ändå bygger det här företaget då.
Ja, och vilket gör att det kanske blir en... Alltså vi har ju ändå vin, eget vin.
Ja.
Det är början på en vingård. Eller så får jag börja gå i kyrkan då.
Jo, men det är en jävla skitgrej att hålla på med. För grejen är, när det blir för stort man håller på att gegga ner sig det ordentligt, så blir det bara dåliga tankar av det.
Okej.
Okay. Man hamnar i ingen bra ställe. För att liksom, det är som du säger, det är så här, ja, men vi ska ju alla den vägen vandra. Liksom. Mm. Mm. Men då tänker jag bara så här att man måste vända den och så får man säga så här. För jag var ju faktiskt i kyrkan igår.
Mm.
Det var faktiskt en fin kyrkoupplevelse. De pratade mycket om, det var så här familjegudstjänst.
Mm.
Och då pratade de så fint om att man ska ta hand om alla människor, vem de än är och var de än kommer ifrån. Det var så här flyktingproblematik i kyrkan.
Vem du än är, för du
än gör. Ja. Jag vet inte varför. Ja. Men i alla fall, nej, men det var en fin kyrkostund. Men sen så var det så här, sen fick jag jätteångest när de skulle be samma bön för de som har döpt och de som har avlidit.
Men sluta.
Men vad tänkte man då? Det är samma in- och utport, tänkte jag då, i kyrkan.
Och vet du vad sjukaste är? Oj, det här är, nu har jag kartlagt det. Jag har bara existentiell ångest på söndagar och måndagar.
Aha.
Resten av dagen är jag ganska fin.
Det är slutet och början.
Nej, men det är ju...
Det är då.
Det är det det är.
Men du vet, du och jag på måndagar, det är ingen bra dag för oss.
Nej.
För vi är alltid ganska liksom skaviga i humöret på något sätt. Det är som att vi inte har samlat ihop oss. Vi har inte börjat spurta än.
Vi är inte,
liksom
inte
kommit ner i så här startblocken liksom, eller man ska säga.
Men vet du vad jag hörde en gång? Nej. En person som jobbade. Jag har alltid varit så avundsjuk på det här.
Mm.
Det här tycker jag är en dröm. Verkligen en dröm för oss. Ja. Att ha som mål. Hon började jobba efter lunch varje måndag.
Mm-hmm.
För att hon ville börja veckan på det bästa sättet. Sen jobbar hon hjärnet alla andra timmar.
Ja.
Så hon vaknade på måndag morgon och åt lång frukost. Läste alla magasin och tidningar i sängen. Lade i några tvättar, städade, gjorde ordning. Gick en promenad och allt på. Lugn takt mot jobbet. Åt kanske en trevlig lunch och sen så började hon jobba.
Ja.
Sen gick hon efter lunch. Jobbade bara till lunch på fredagar. Så att hon hade hela den eftermiddagen att liksom...
Köpa, ja, men blommor, du vet, köpa och mat.
Ja, allt det där. Och jag tyckte det lät ultimat.
Men du, vet du vad mitt bästa i livet typ är?
Nej.
Min bästa i livet. Men det är så sjukt tillfredsställande. När man har plockat in i diskmaskinen, släckt in en tvätt och de maskinerna är igång.
Det är det bästa jag vet.
Då lägger sig lugnet.
Men vet du, vet inte vad som har hänt med tvättstuga? För jag har inte det längre, för det är alltid för mycket tvätt där inne.
Nej.
Det blir som ett berg som jag inte vill titta på. Det är sant.
Vadå, vad är det?
Ja,
kläder eller
det var
lakan,
någon
eller
vecka
är det?
Jag hamnade i ofas.
Det där är inte kul.
Nej, och det är ju faktiskt här att Alex sköter mest diskmaskinen och jag tvättmaskinen.
Men du kommer ju på, det här är ju din uppgift också.
Det är därför jag säger att jag gråter på helgerna. Jag gör det, Hanna. Jag gråter jätteofta.
vad
för det är ett berg som är så jävla sjukt.
Gråter inför Alex då?
Du, du, det som händer, Hanna, får jag bara säga en sak. Hela grejen är så här, som har blivit fel. Det är att nu är ju, alltså tvättkorgen är, det är ingen tvättkorg längre. Det är bara en.
Du har ärvt bankens gamla
ögon. Det är bara en enda stort hav.
Ja.
Och vet du varför jag inte, jag ibland lägger i då tvätt. Men... Vet du vad som har hänt ännu värre? Det är ytterligare en hög på tvättlinan.
Och
jag har ingenstans att hänga glädd. Så det är liksom högre överallt. På det rent och smuts.
Men vadå? Och sen så tar du inte vidare det till något rum då? Eller där det ska vikas in? För ibland kan jag ju tycka att det är så skönt att vika kläder.
Ja, men det är alls för mycket kläder. Det är okay. Typ ett 4 timmars projekt. När har jag det?
Då
och då har jag
istället
typ så här lagt av.
Mm.
Så att jag tvättar.
Och vad säger Alex om det här?
Nej, men han är bara tvättar. Han, och då hände ju det här. Och det här kommer du känna igen. Då sa han så här igår morse. Jag har lagt in en tvätt. Typ lite så här. Jag hade ju inga kalsor. Alltså han fått nog inga rena kläder.
Nej.
Nej. Aha, vad bra. Då blev jag lite stött att han gick in på mitt område.
Ja, såklart.
Så tar jag ut den här tvätten. Nej, men då är det svart och vitt och... Alltså allting är inte samma.
Jo. Blandtvätt. Aha.
Men jag kan ju inte kritisera, för jag har ju inte tvättat på flera veckor.
Nej, det förstår jag.
Nej, det var ju då jag grät.
Ja, såklart.
Hanna, mm-mm, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där, alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk som jag då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså
ja,
allt.
Alltså. Och vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också så nära, det här är svårt att säga, men L-tianinitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt. Vi har ett nytt projekt som heter Kära barn.
Mm.
Man kan ju gå in på kärabarn.nu.
Mm.
Alltså man kan ju säga att det är en fullständig liksom portal, kallar det för portal faktiskt. Nej, men sajt för föräldrar.
Jag tycker det låter flott.
Va?
Jag tycker det låter flott.
Portal, ja. Portal. Ja. 20-tals ord. Eller vad säger du? 00 ord.
Ja, 00 ord. Mm.
Och det som vi har skapat där är, tycker jag är fantastiskt. Och tillsammans med massa duktiga människor som vi jobbar med.
Mm.
För vi kände att det fanns ett hål i föräldralivet.
Mm.
Man behövde någonstans där man kunde få svar på riktiga problem som föräldrar har med sina barn. Mm. Typ. Mm. Så.
Mm. Fakta, information.
Frågor och svar. Och den är uppbyggd av poddar.
Ja.
Och lite artiklar. Och det kommer att komma massa mer. Som man kan se och lyssna och läsa på.
Mm.
Så. Och sen så lyssnade jag då på vårt andra avsnitt av Kära barn-podden. Med Louise Hallin och Lina von Heidenstam.
Mm.
Och jag vill spela upp en av frågorna med svaren för dig. Mm. För att jag kände att jag blev så himla berörd. Och jag tänker att den har inte bara med barn att göra, utan hela vår samtid.
Mm. Kära barn.
Hej, min 7-åriga tjej har alltid varit en stor tjej. Alltid den som är längst och tyngst. Hon har aldrig haft problem med mat, hon gillar det mesta och äter alltid upp. Men jag ser naturligtvis att hon är stor för sin ålder. Men hennes kurva har alltid sett ut så. Hon är väldigt aktiv och hon äter bara godis på helgen och har samma kost som sina spinkiga syskon. Hon blir mobbad i skolan för sin vikt och de andra retar henne och kallar henne för tjockis. Hon kommer hem och gråter och säger att de andra barnen säger åt henne att gå med i viktväktarna. Stackars henne, mitt hjärta blöder. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon vill knappt gå till skolan längre. Hon har alltid ont i magen och hon säger att hon vill börja banta. Jag vill gärna hjälpa henne men vet inte riktigt hur. Vill absolut inte påverka henne negativt utan hjälpa henne på ett bra och sunt sätt. En 7-åring ska inte behöva utsättas för detta. Jag har pratat med skolan, men det hjälper inte alls. Hon bara gråter och säger att hon vill dö. Att ingen tycker om henne. Så finns det några smarta råd som jag kan använda mig av, så jag kan hjälpa henne i smyg?
Ja, vilken fråga. Ja. Mamma. Förtvivlad verkligen. Jag delar upp mitt svar lite grann. Det ena jag kan säga är att det verkar redan som du har en ganska manifest skolsituation för henne. Där skulle jag råda dig att för hennes skull byta skola. Det andra ska jag säga till dig är att du har 3 barn, varav 2 då är magra och smala och lite kortare, och hon är kraftfull och lång. Det är klart att det accentuerar ju ännu mer hennes skillnad. Men här har du haft ett genomslag. Om barnen har samma pappa, då är det ett genetiskt genomslag som kommer hos den här flickan. Hon kan också som flicka vara en av de här jättetidiga tonåringarna som vi har nu i Norden. Danmark mer än andra länder. Där barnen debuterar mellan 8 och 10 års ålder med menstruation och tillväxt. Och precis innan adolescensen, precis innan det hormonarbetet i tonårsperioden sätter fart, så lägger barnen, flickorna, på sig ett hull runt hela kroppen som är grunden för östrogenet startar, kan man säga. Så det där är en process som man inte ska lägga sig i eller göra någonting åt. Det här är ju bara det hormonarbetet i tonårsperioden. Så lägger barnen, flickorna, på sig ett hull runt hela kroppen som är grunden för östrogenet startar, kan man säga. Så det där är en process som man inte ska lägga sig i eller göra någonting åt. Så där tänker jag att man kan prata med henne om det här med hormoner och att en del får mens jättetidigt. Fast hon bara är så här liten så kan man prata med henne om det. Om hon hör till de tidiga. Det är väl det jag kan komma på rent fysiologiskt som man kan ange till det här. Och sen behöver man då säga till henne att av en stor... Jag kan säga att man har 10 eller 15 eller 20 flickor som står bredvid varandra som är födda samma år. Så kommer man att ha en jättemager och liten och kort person i den här gruppen. Anmärkningsvärt liten. Och så kommer man att ha en anmärkningsvärd stor. Och alla är normala. Och deras längd, alltså det är som ett skämt när man fotograferar en klass 2 eller 4 eller 5. Och se, och framförallt när man närmar sig tonåren. Då kan man ju ha en unge som är 1,80 nästan när de är 12 år. Och så har man någon som är 1,40 fortfarande. För att kurvorna är så fruktansvärt olika. Och det är där som den här sårbarheten kommer in också. Att alla ska vara lika, för det var man i ettan. I stort sett så är man lika. Men den här olikheten är också så. Berätta för henne om det här. Berätta om de här stora skalskillnaderna och hur det är. Och så får man prata med henne. Sen kan man väl accentuera henne i det hon tycker är fint. Alltså vad gillar hon för kläder? Och kanske kosta på henne något lite tuffare eller lite lyxigare eller någonting sånt där. Och sen lära henne också bli förbannad, tycker jag. Om det är någon som retar henne och hon kryper undan, då är det näring till nästa att reta henne. Men om man tuffar upp henne och låter henne gå någon sorts... Det här kanske inte man kan säga. Vad säger det? En liten taekwondo-kurs eller något? Inte vet jag. Det menar så att hon känner sig starkt. Va? Jag vet inte vad hon känner sig starkt av. Att hon är jätteduktig i gymnastik. Någonting sånt där som är fysiskt för henne. Och att när någon börjar reta så kan du berätta för henne att om man då kliver fram istället och sätter ner foten och sätter pannan mot pannan och säger, ska du ha en snyting eller... Då händer det något med det här mobbandet. Men om man kryper undan och försöker gömma sig och inte vill vara där, då sprider det sig. Så hemskt är det. Mm. Vi vet ju inte om de här flickorna som säger till henne att de ska gå på viktväktaren, om de vill hjälpa henne. Alltså de är ju själva viktfixerade, det är ju alla människor nu för tiden. Så att det kanske är så att de bara kom med en bra idé, men det är ju oerhört kränkande och ledsamt för henne att höra det i 7 års åldern. Alltså.
Ja, för det som är så hemskt är också att hon, det är att hon är stor. Och stor, det är inte tjock.
Stor
är
lika med proportionerlig.
Ja, men exakt. Mm. Du kan inte göra någonting åt det. Och sen när blev det coolt att vara liten som tjej?
Ja, alltså... Tani var ordet. Öppna en damtidning så ser du.
Det här känner man igen. Alltså jag känner igen det från min skolgång. Det var likadant då, det har blivit ännu värre nu.
Men det som jag också tänker på, för att jag var med ett av mina barn på BVC. Ja. Alltså var jag så, men hon ligger jättebra på kurvorna, lite över här på vikt. Så bara håll ett öga på det.
Nej!
Då tittar jag på mitt barn som är högst normal.
Nej men.
Då tänker jag så här, vad är detta för något? Och så tänker jag bara så här, man kan ju ha 4-årskontroll i januari efter jul. Alltså då kan man ligga lite över kurvan. Och så kan man ju fylla 4 efter sommaren.
Jag kan säga Charlie efter bullarna i somras. Nej men det var skillnad.
Ja, men, det är så. Men det som jag vill göra är att höja ett varningens finger för alla i alla åldrar. 7 år, 45 år, 20 år eller 85
för vet
år.
Vad, det är alltså, grejen är att man hittar ju grejer på Instagram. Ja. Människor och sånt där. Ja. Som du och jag kan. Du vet hur vi håller på. Man letar och så hittar man, kommer man till den och så kommer man till den och så kommer man till den och så där. Och det som hände mig då igår var att jag hamnade på Stina Wolters Instagram.
Ja.
Som hade repostat en annan person.
Mm. Kan vi berätta att Stina Wolter, hon är konstnärinna kan man säga.
Ja, hon är jätterolig och dansar jätteroligt på Instagram. Följ henne för det är
och
faktiskt väldigt roligt.
Hon är verkligen en förebild när det gäller att alla kroppar är okej.
Verkligen. Mm. Det måste man verkligen säga. För det jag tänker på när du spelade upp det här var så här, låt det alltså det är också så farligt när jag börjar en ung ålder, för det cementeras någonstans.
Ja.
Och det är nog väldigt, det är därför jag tycker det var så bra att Louise sa så här, byt skola.
Exakt. Direkt. Och också så här, att man ska göra saker direkt, att man inte ska vara så här, nej men gud, och det kan man inte göra och så. Man behöver inte vara så dramatiskt runt och bara säga, det är inget bra här, nu byter vi.
Ja.
Och så kan det vara om man är på ett jobb eller liksom vad det nu är.
Exakt. Och för då, i alla fall den här Instagram-bilden är en bild på en mage med bristningar.
Ja.
Bristningar har jag på hela höfterna och allting. Bara så att du vet. Vill du bara säga det?
Jag vet. Jag ser det hela tiden. Finns det ingen människa som älskar att vara naken så mycket.
Nej,
och det älskar jag med dig.
Ja. Och då så i alla fall så står det så här. Det här som hon har repostat från annan. När jag var gravid sa någon, akta så att du inte får bristningar. Som om det vore farligt. Jag tänkte, ha, du ska bara veta vad som döljer sig under blus min fuckface. För ungefär 16 år sedan däremot var jag inte så stursk. Då var bristningen jag fick lika med dödsdom. Jag var märkt av skam. Dömd att leva i det fördolda i evighet. Då visste jag att en kunde få bristningar på brösten på grund av pubertet. Men på magen skolade enbart hägra. Är du en postgravid alternativ överviktig? Och det får en ju inte vara. Bristningar är den absoluta bekräftelsen på att kroppen ej längre är åtråvärd. Att den är tjock. Och tjock är ju, som vi vet, lika illa som att döda någon. Jag hade dem överallt. På magen, låren, höfterna, armarna, rumpan, brösten. Då blir det till att skyla dessa skammens är fram till en dag jag kanske föder barn. Då har jag legitima skäl. Legitima skäl att ha bristningar på magen. Så 15 år följde av lampans släkt. Hen får inte känna dem, skamfläckarna. Måtte hen inte se dem. Hoppas doktorn inte drar upp tröjan. Jag kan inte följa med och bada på grund av orsak. Jag gör slut. Jag hade på riktigt ett långt samtal med en partner sedan 1,5 år angående mina bristningar. Typ, det finns något du inte vet om mig. 15 år av drama på grund av dessa futtiga jävla ränder. Framåt slutet av graviditeten började striorna att brista the shit out on that belly. Och vet ni vad jag fann absolut märkligast? Det var jag med min törst efter legitima skäl att ha en fullkomligt normal mage, och plötsligt var jag törstig än någonsin. Ty vart jag än vände och vred huvudet mitt. Ja, ni fattar.
Jag fattar.
Men i alla fall så är det så här, från och med nu kommer jag vara fullkomligt nöjd med det. Idag kommer jag se ut som brösten.
Och det är också någonting så här, det som är sorgligt med den här texten, det är att det är 15 år av...
Det är fruktansvärt. Snacka att, om att ta livet och inte leva det fullt ut och här och nu på grund av det. Jag läste också en annan, det går en sån här vandringstjossan på Facebook som man kan läsa. Och då var det en fotograf, en kvinnlig fotograf som hade, det kom en kvinna till henne som var så här kurvig och härlig, liksom stor tjej så här. Och så ville hon att hon skulle ta massa kort på henne, sexiga kort. Och sen att hon skulle photoshoppa henne för att hon skulle ge då ett av de här fantastiska korten som hon då tyckte kom fram efter hon hade blivit photoshoppad och såg ut och som alla andra bilder som man ser. Så skulle hon ge det i födelsedagspresent till sin man. Det som hände då var att den här fotografkvinnan får ett mejl av den här mannen som skriver så här: jag måste bara säga att du har tagit jättefina kort på min fru. Du är säkert professionell och jag ser att det är liksom jättebra. Eller jättefina ska jag, men liksom proffsiga och liksom fina kort. Så, tekniskt fina. Jag vill bara säga en sak som kan vara bra för dig att veta. Men det du gjorde med att photoshoppa bort rynkor, bristningar och alltihopa är de fantastiska 20 åren av vårat liv.
Nej, vad fint.
Nu vill jag gråta bara för det var en så fin man. Nu tog du just bort minnena av våra barn som har bott i den kroppen, fötts. Allt härligt vi har gjort tillsammans. Min fantastiska fru som jag har fått haft i 20 år. Älskat henne. Och allt liksom vi har gjort. De minnena tog du just bort. Jag vill jättegärna ha tillbaka dem. Genom de riktiga bilderna på min fru.
Nej, men var det... Jag trodde att det var frun som hade bett att han skulle photoshoppa.
Jo, men det var ju det. Det var frun som hade bett den här fotografen
photoshoppa. Ja, så det var inte fotografens fel?
Nej, det var, men fotografen hade då har lagt ut det här på Facebook för att hon tyckte att det var så himla fint.
Jaha,
av den här mannen.
Jag förstår.
Och ville påminna oss om vad det här photoshoppandet egentligen gör med verkligheten. Och vad det egentligen tar bort.
Ja. Och bristningar är verkligen sån grej. Det är ju väldigt fina minnen av mina barn.
Ja. Men jag, alltså, när man har barn, då kan ju säga otroliga grejer.
De kan
skriva så här: mamma, du har jättelång mag. Vad lång. Att de släpar på golvet. Så. Men för jag tänker också att det är liksom ens främsta uppgift då, som jag då brukar säga. Att, alltså, just nu så pågår det väldigt mycket diskussioner om... min långa mag. Och då är jag så här, men vänta, då får jag ju berätta då, det är Vilma då såklart, får ni den åldern, hon ska ju fylla 5 år, så ska fråga sådana saker. Och så säger jag så här: men Vilma, det är ju helt fantastiskt att min mage som den är, och vet varför? Det är ju för att du och Rosa och Vill, ni har ju bott där inne i den här magen.
Och Gustav också.
Hon bara, och vet du en sak? Vi hade tv och tavlor. Man bara, tänker, allt hon tänker som fick plats i min. Det är inte så kul. Så, och, bara, och så brukade vi ha människor som hälsade på. Det är liksom en hel värld som pågår. Så kan ju bli missförstånd också. Men jag tänker att det är så liksom, alltså så här, från början till slut. För också så här, jag kan bli så ledsen också när jag hör så här, mammor som inte gosar ihjäl sina små gussiga, mulliga bebisar och låter dem vara det. För det där är också sån här Louise Hallin-grej. Att det är liksom vår... mammas uppgift att låta bebisarna frodas och växa på det sättet för att de ska det. Det finns, alltså så här, och också det som Louise säger att vi tjejer lägger på oss ett lager av fett för att förbereda oss för puberteten.
Liksom och så här, graviditeten, alltså det händer samma sak där. Det är så vi gör liksom.
Ja, och sen så finns det de som är jättesmala och de som är mellansmala och lagom tjocka.
Det är inte så kul för
dem,
det finns massa människor som skäms för att de är för smala, för det är antagligen då människor som påpekar det hela tiden. Att
men kan vi bara sluta påpeka saker?
Ja, exakt.
Och liksom sjukvården, sluta håll på. Man ska inte våga gå till BVC för att ens barn kanske inte ligger rätt på kurvan. Nej, man själv ska inte gå, liksom, så här, våga gå till doktorn för att i varje tillfälle så är det ju tydligen fettmans fel. Och nu vill jag säga en sak som också är jätteviktigt. Det här med att man håller på med fettman hela tiden. Vet du vilka, alltså dödsantalet per år? Tror du att det är flest feta eller normal viktiga människor som dör per år?
Säkert normal.
Ja, såklart.
Ja.
Det är en väldigt liten procent feta människor som dör per år. Men det är där hetsen ligger.
Det är klart det.
Ja. Och framför allt, hörni. Barn eller ej. lyssna på Kära barn. För det är en väldigt, väldigt
underbar,
fin
podd. Det var härligt att du tog upp den, Hanna.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Amanda,
uh-huh.
Ser du något otroligt med mig? Alltså jag har en otrolig highlight. Jag kan berätta lite för dig hur du ska titta på.
Ja men precis. Ja, men jag ser. Du, är det den där som man har på The Browns?
Ja.
Vänta, ser du något som tror på mig?
Ja.
Mycket bryn.
Det tänkte jag på. Att du behöver inte fylla i dig någon bryn idag.
Det är bara för att jag färgade ögonbrynen igår. Hanna, vet du vad som händer då?
Nej,
jag färgade. Ja. Och det här var ju sedan 30 sekunder, tror jag.
Ja. Man älskar ju dem för så snabbt, men man måste stå och passa. Jag vågar bara göra ett i taget.
Men... då gör jag det samtidigt som mina barn badar. Och då ska Frances upp ur badet fast hon har shampoo kvar hela året. Så var jag tvungen att köra en ganska våldsam dusch på henne. Och typ glömmer bort det här. Så nästa gång jag tittar på spegeln så tänker jag så här, nej, det är inte sant. Nu kommer jag liksom ha ögonbryn for life. Som är mörka och svarta och jättestora.
Också som ser ut som du har lyft ena ögonbryn. Men det ser bra ut. Men det jag har gjort är att försöka lyfta ögonbrynen lite med den här highlighten. Men vet du vad jag tyckte var så himla genialt? För grejen är så här, man vill ju lägga lite ljus liksom under ögonbrynet. Och att ha det tillsammans med brynpennan, det är fantastiskt.
Och jag har en blur primer. Det här är såna här meningar som jag går igång på. Correct flaws and signs of fatigue.
Fatigue.
Fatigue. Trötthet. Instantly evens out the skin tone.
Det är då man blir glad. När det är så instantly, då blir man jätteglad.
Men, gives a long lasting result.
Hjälp. Vi har ju, alltså Kix är ju faktiskt vår huvudsponsor.
Ja.
Och har varit med oss nu länge och vi älskar ju dem.
Mm.
Men det som jag tycker är så himla härligt, det är ju att Kix egna märke har ju massa så här nischade produkter.
Ja.
Som är så innovativa, precis som du beskrev nu.
Ja.
Det är instant och det är blush och det är shimmer. Och man vet ju verkligen how they work it, om man säger så.
Ja, och vet du vad som är, jag tycker om med dem? Det här är sån här, alltså jag kan tänka mig att man har en bas necessär, typ mascara, läppglans, men du vet, det man har. Och man är ju inte alltid jätterik.
Nej.
Så då köper alla de här extra produkterna, känns så här, men vadå, ska man ha primer, ska man ha en så här ögonbrynspenna?
Det också, låter så här, ju dyrt också.
Ja, men det här, eftersom det här inte är så dyrt, det här märket, då kan man ju köpa allt det där.
Mm.
Förstår du vad jag menar? För det är inte så här, du går och köper något jättedyrt när du ska ha en ny produkt som du aldrig har provat förut.
Nej, och det bästa med det här är också så här, ofta så är det ju så att kanske ett namn då som gör att det är dubbelt så dyrt eller något.
Exakt.
För kvaliteten
såklart
är ju skitbra.
Du vet, man vet ju, de görs ju i samma fabrik ändå.
Ja. Men du, primer, bakat rouge och highlighter, det är de sakerna som jag kommer lägga till min basgarderob.
Och även alla nagellack.
Ja. Men fast det tycker jag är det lilla extra.
Ah.
För vet du vad jag älskar?
Nej.
Och det är också det här man kan göra eftersom det är lite billigare.
Uh-huh.
Varje gång man ska gå på fest. Uh-huh. Man kanske inte har råd att köpa nya kläder.
Nej.
Men man kan pigga upp som ett ny färg på nagellacken.
Ja, eller en ny ögonskugga.
Den här också, ögonbrynspennan.
Ja, jag väntar några dagar med den.
några år.
Färg har gått bort. Men det här var väl härligt då? Direkt från Verona.
Ja.
Vi får se vart vi hamnar nästa gång.
Man får ju se. Det finns någonting bra med att resa.
Ja, jättebra. Och vet du vad vi ska göra nu?
Nej.
Allihopa. Du vet redan.
Vadå? Uh-huh.
Vi kommer nu att göra ordning oss.
Ja.
Gå ner och träffa Filip och ta... Jag vet inte nu om jag ska dricka rött kommer jag dricka sen till varmrätten.
Jo, jo, det måste man.
Men först, om det blir champagne eller vitt vin.
Eller rosé.
Rosé?
Alltså, ibland kan jag vara så sugen på det.
Det kan även om det är höst. Jag vet, jag kan också vara det. Det är aldrig fel.
Men så fruktansvärt härligt. Och sen och ska vi gå på en uromantisk restaurang, du och Filip. Men det kommer bli fantastiskt. Mm. Hörni, buongiorno, principessa, we love you, ti amo.
Jättebra. Säger man så. Och vad, hur säger man skål nu då?
Sierra, kling.
Va?
Titta på.
Ja, ja, ja. Chin, chin, chin. Ja. Ja, puss och kram. We love you all. Chin, chin. Skål.
Puss. Vi kommer att dö.
Och några dagar senare dog hans uppkamrat. De kände varandra, det fanns ingen poäng att leva utan den bästa vän. Jag förstod inte då, men nu vet jag vem det kommer bli. Det kommer att bli.
Producerat av Perfect Day Media.
Vill du lyssna på något mer?
Prova Den fantastiska resan med Sara Larsson om du vill flika.
Åh, jag blev så äcklad. Jag hatar ju varenda Paradise Hotel-kille. De kan ju gå och ta sig alltså. Fy fan. Vad äckliga. Usch. Så om någon lyssnar på det här, om någon Paradise Hotel-kille lyssnar på det här, ni suger röv. Ni är fan riktigt usla människor.